Det är på det som Christer pratar om när han frågar om jag har problem med Jesus. Nej, jag har inga problem med Jesus. Men jag har problem med människor. Och jag hade problem med människor som sa sig följa Jesus också. Jesus för mig är alltså inget dömande. Jag kan vara den som jag är. Det finns inga krav, kärleksfullhet, tillit. Så fort jag blandar in människor i det, så finns inte det kvar längre. Vi människor dömer alltid. Vi tittar på någon, där står han, det finns krav, hur funkar det här, ska det här bli bra? Och det upplever jag aldrig i min relation till Jesus. Det är därför som jag alltid säger att jag klarar inte av att, vad ska jag säga, jag har ingen tillit till människor. Och vad det beror på ska jag försöka komma till här ikväll. Så får vi se vart det slutar. Och så där. Vad ska jag börja någonstans? Jag kan börja, det här kommer handla om identitet i alla fall. Identitetsskapande. Det kommer handla om rädslor, skam. Jag tror det kommer handla mycket om skam idag. Skam att inte få vara den som jag en gång i tiden var ämnad att vara. Vem jag blev då till slut. Att jag började ljuga ganska mycket som barn. Jag hittade på saker för att få duga till. För att få räcka till. Och vad det gör med en människa när jag till slut sen ska gå in och möta vuxenlivet utan att veta vem jag är egentligen. Att jag har tappat bort mig själv i någon lögnhistoria om vem jag liksom är. Så det är väl där någonstans jag ska börja. Så jag kan börja när jag var liten och växte upp. Jag har växt upp i ett hem med syskon. Två syskon. Och sen är det jag som är äldst. Och en mamma och en pappa. Sen hade jag en mormor och morfar och en moster som sitter här omkring mig, som jag sådär. Så det var vad jag minns ifrån min barndom, så var det väldigt schysst fram till en viss tidpunkt. Sen vet jag inte riktigt vad som hände. Jag har väldigt svårt för att också förstå vad som hände. Men någonting hände i mig i alla fall. Runt när jag var 7-8 år gammal, så kände jag att det inte var okej. Det hände en del saker i mitt familjesystem. Det kom in andra människor. Min mamma var sjuk. Min pappa har kanske alltid varit sjuk, i alla fall sitt känsloliv. Så det har varit väldigt svårt. De hade inte den här riktiga förmågan att kanske ta hand om mig som jag behövde bli omhändertagen. Med kramar, med goda ord. Du är schysst, Micke. Kämpa, gör det du vill. Utan det var snarare, så det är farsans ord som jag kommer ihåg mest. De sitter som små pilar i mig fortfarande än idag. Så här, att man inte var okej. Och att det var dåligt och det var fotbollsmatcher och att man inte gjorde mål, att jag inte gjorde det här. Och om man skulle tävla med farsan, så man kunde tävla med pappa så länge han vann. Men så fort jag vann så var det bara bort med alla spel och sen var någonting nytt fram. Så jag fick någon sån här inpräntat i min skalle att jag måste vinna. Jag måste tävla. Och om jag inte vinner så är jag inte okej. Så där någonstans så kan jag tänka att hela det här, där någonstans vid 7-8 års ålder, så började det här. Och här började jag också, det finns mycket skam i min familj. I alla fall i min ursprungsfamilj med mamma och pappa och syskon där. Jag vet inte vad som har hänt runt omkring det. Jag vet inte, min pappa är uppvuxen på småländska landsbygden med 8 syskon. Farfar var alkoholist. Vad som hände där, jag vet faktiskt inte. Men det finns väldigt mycket hemligheter i det här systemet. Att man inte pratar högt om vissa saker och det är någonting med syskonen där. Och det finns något barn som har dött, tror jag i alla fall. Jag vet faktiskt inte. Och det kanske finns en syskon till mig som också har dött vid någon födsel, som jag inte heller vet riktigt om. Jag fick veta ganska sent att min mamma var adopterad. Mycket sådana här grejer som inte man ska ta i. Så jag började skämmas faktiskt för mina föräldrar väldigt tidigt. Jag tyckte att de inte var, jag vill inte visa upp dem för människor. Jag tyckte allt vi gjorde inte var okej. Så att när jag väl började i skolan, så ljög jag om allting. När jag kom ifrån min första skoldagen in där och jag hade varit och fjällvandrat med morfar och såna här saker, så hittade jag på historien då att jag sa att jag hade varit överallt. Jag hade kunnat läsa som femåring. Så jag hade läst böcker om Teneriffa. Så jag sa att jag varit i Teneriffa till mina klasskamrater. Vart var ni någonstans? Nej, vi var i Teneriffa. Ja, det finns en bergstopp där som heter Teide. Och sen började jag berätta om den här Teide och det sprang hundar lösa på gatan och så. För jag visste det, för det hade jag läst. Så det var lugnt, så jag kunde hålla uppe skenet där. En gång så hände en fotbollskravall på Heiselstadion. Och då står jag också där och berättar för alla att dit skulle vi åkt egentligen. Jag och min pappa brukar åka på fotboll. Så vi hade beställt en biljett dit till Heyselstadion. Jag vet inte om de ligger i Holland eller om de ligger i Belgien. Men vi skulle i alla fall åka dit. Och om sanningen ska fram så brukade vi ibland kanske åka till Degerfors och se på Djurgården. Vi kanske åkte till Örebro och så på Djurgården. Så vi åkte på fotboll. Men jag ville hela tiden att det skulle låta så bra. Att det var schysst allting. Och eftersom jag ändå hade så här ganska så, vad ska jag säga, rörligt intellekt, så kunde jag läsa och jag kunde liksom bara hitta på historier om olika saker så här, och det här brukar jag göra där. Och jag träffade några barn, en ungdomar en gång, och de frågade om min pappa jobbar. Han är civilingenjör, sa jag rakt av. Han jobbade på SJ tror jag, som cementgjutare eller någonting, eller man jobbade i Ljungsbro som metallgjutare. Men direkt så här, han är civilingenjör. För jag ville alltid vara någonting annat. Jag ville alltid räcka till eller vara mer än vad jag var. Och så där. Så där någonstans så börjar min historia i allt det här. Och jag tror att det var för att jag inte riktigt var nöjd med mig själv då. Jag började sporta ganska tidigt, gjorde jag. Idrott blev ganska schysst för mig. Jag spelade en del fotboll, jag höll på med brottning. Så där, jag var aldrig riktigt bra i någonting. Men jag trivdes ändå med den gemenskapen som fanns där. I de här brottningsarenan, i sporthallen. Jag simmade mycket. Jag var mycket där i sporthallen. Sporthallen var som mitt andra hem där under hela min uppväxttid. Och i sporthallen så hände en annan sak där jag tappade tilliten till andra människor med. Det här har jag inte berättat för någon innan jag kom i behandling. Innan jag började våga öppna upp mig. Men i de här, förr i tiden i Motala simhall så var det såna här stora omklädningsbås för herrar. Och sen var det någonting för små barn, för barnavdelningen där. Och i ett sånt omklädningsbås hamnade jag för mig för en okänd man som övergreppade mig sexuellt. Vad som hände i det där båset tänker jag inte berätta här. Men det var i alla fall inte schysst. Jag kommer ihåg mycket saker ifrån min barndom. Jag kan komma ihåg jättemycket saker. Men när jag går ifrån det här omklädningsbåset så minns jag ingenting. Jag vet inte vad som har hänt. Jag vet inte vad jag gjorde efteråt. Jag vet inte vilken väg jag gick hem. Jag vet inte vad jag sa till mina föräldrar när jag kom hem. Men en sak som jag vet i alla fall, som jag visste, det var att det här får ingen någonsin veta. Sånt här pratar man inte om i min familj. Jag har inte ens sett min mamma och pappa krama. De har inte ens nämnt ett ord som har med sex att göra. De slår av tvn ifall någon pussas. Bara tjuff, så är det borta där. Och nu ska jag då komma hem här och berätta för mina föräldrar att jag har varit antastad av en man där inne som har övergreppat mig sexuellt. Det fanns inte med, jag visste inte vem jag skulle prata med. Så där låser jag in. Det är den första grejen som jag låser in i mitt liv. Ordentligt. Och bara lägger ett stort band över den. Och tänker, det här ska ingen någonsin få veta. Ganska snart här, efter den här händelsen, så börjar jag med andra saker också. Jag börjar slå sönder mycket grejer. Jag börjar tycka det är schysst och där. Jag tror att det gör så ont också, men jag kan minnas vissa saker när jag driver omkring i Klatenborg där på kvällskvisten med mina kompisar. Och det är sommarlov. Och jag kan känna att jag inte riktigt hör hemma hos de här människorna. Fast de är mina vänner. Vi har vuxit upp i Klatenborg, vi har idrottat ihop, så känner jag att jag ändå inte hör hemma. Och man ser så här att det lyser kanske borta i något litet fönster där, och där är det människor som käkar, lagar mat och allting. När jag plockar upp den här stenen ifrån backen och när jag går fram till det här fönstret och skickar in den, när den bara släpper handen, då är det som allting bara försvinner. Och när vi springer därifrån och börjar skratta alla barn där, då är det som att jag får må bra för lite tag i alla fall. Där får jag må bra ett tag. Då är det där släpper all ångest. Så jag kan förstå idag när jag ser en ungdom som står och kastar en flaska på gatan eller så sönder en ruta. Jag tänker inte så här, varför gör han så där för? Och vad är det för nytta med det? Och det kanske är jättenyttigt just då. Det kanske är den enda vägen han har att komma bort ifrån vad han nu bär på. Så där lärde jag mig väldigt tidigt att jag skulle hitta andra saker utanför mig själv som kommer att läka mig. Så när jag var 13 år gammal så drack jag alkohol första gången, och det var också en fantastisk upplevelse. Det var det bästa jag varit med om. Då försvann allting en gång till. Sen hade jag ju redan det här, vad ska jag säga, lugnbeteende och allting inpräntat i kroppen, så det var ju ganska så enkelt. Det var bara att köra på. Det var att dricka alkohol, ljuga och snatta och stjäla och bete sig. Så jag började skolka ganska tidigt där, och ganska snart så kom jag över alkohol, och jag drack själv ibland i skogen uppe i Klatenborg också. Jag gick till kanalbanken och satt där för mig själv och drack alkohol ibland. Och ibland gick jag till biblioteket och läste istället. Jag gick i alla fall inte till skolan. Jag gjorde någonting som jag tyckte var schysst. Så att, ja. Där någonstans så tappade jag tilliten till vuxenvärlden. Till vuxna människor. De som skulle ta hand om mig, de fixade inte det där fullt ut. Människor övergreppade mig sexuellt. Lärarna tyckte jag var taskiga mot mig också i skolan. De förstod inte vad jag, alltså när jag pratade och så jag tänkte att jag får fixa det här själv. Så tänker jag inte som barn, men mina handlingar blev så att jag fixar det här själv. Jag tar kontroll på mitt eget liv. Jag rustar mitt skepp på ett speciellt sätt. Så när jag skulle rusta mitt skepp så rustade jag där med oärlighet, manipulation, kanske lite hårdhet också. Att vara hård och tuff och lite brutalitet ibland. Mycket otålighet. Och den här rustningen bar ju mig faktiskt fram genom mina ungdomsår. Jag fixade att ljuga mig ur saker och ting. Jag fixade ju att manipulera bort saker och ting. Men när jag sen kom in i vuxenvärlden och skulle skaffa ett jobb eller någonting, då började ju rustningen rämna på något sätt. Så då sjunker man ju mot botten. Jag brukar ju snacka om mitt Vasaskepp jämt när jag ska prata. För det här är som Vasaskeppet. Vasaskeppet rustades också för att möta andra skepp ute på havet. Det rustades för att stå emot arméer som kom och skulle erövra Sverige. Men de rustade fel så det sjönk skiten. Det sjönk direkt bara. Precis likadant var det för mig när jag stapplade ut i vuxenvärlden. Med min identitet och använde mina försvar som alltid hade funkat som tonåring. Så sjönk jag också. Och sen där på botten låg jag ganska länge och väntade på att jag skulle bli uppvinchad, som Vasa också blev till slut. Och sen så, när man väl är där uppe, så är man så, jag ser mig själv som ett skepp som håller på att restaureras, som står här. Och i den här i den här processen i alla fall, där jag ska bli hel, så har jag ingått ett eget avtal också. Jag vet inte om alla här vet vad START och SALT-avtalet är. Det är en nedrustningsavtal som tecknades mellan Sovjetunionen och USA en gång i tiden. Jag tror det var Khrushchev och Kennedy som började med den. Så att jag har ingått ett eget startavtal också. Och ett saltavtal. Att rusta ner allt det här. Byta ut då oärlighet mot ärlighet. Otålighet mot tålamod. Göra allt det här. Vi börjar närma oss kanske andens frukter nu. Som det finns i Galaterbrevet. Från att kanske ha varit i köttet till att komma närmare andens frukter. Där någonstans så känner jag att jag måste rusta ner och att det får ta den tid det tar. Och då litar jag alltid på Jesus. Han kommer inte döma mig ifall jag dömer någon här inne rakt av som jag alltid har gjort. Om jag tittar snett på någon. Om jag helt plötsligt på rutin börjar ljuga för någon. Så är det ändå okej just då. Men för människan så blir det ganska svårt. Jag vet alltså när jag ljuger än idag när människor frågar mig om saker och ting. För jag tror inte det ska räcka till. Då kan det bara hafsar ur mig så här. Frupp, säger jag bara, oj då. Vad händer nu egentligen? David, min gode vän, han har varit med mig många gånger. När vi ska bestämma att vi ska träffas. Och så ringer de från mitt jobb och frågar om jag kan jobba. Och jag har svårt att säga nej. Och jag vill träffa David och jag vill göra det här. Och helt plötsligt så har jag bara sagt utan att tveka. Jag kan faktiskt inte för jag ska plugga. Fast jag egentligen ska jobba. Jag får ringa till David och säga, jag ljög för dig. Jag ska faktiskt inte plugga, jag ska jobba. Jag valde att jobba istället. Eller som när vi träffades bland de första gångerna. Och vi pratar ekonomi, jag och David. Och då säger jag till David så här, men då David, jag pensionssparar faktiskt. Jaha, sen hur mycket då? 3 spänn varje månad. Det har jag gjort jämnt. Det har jag gjort jämnt. Under hela mitt aktiva missbruk och så har jag alltid pensionssparat 300 kronor i månaden. Sen tar det kanske några dagar och säger till David, jag bara ljög för det. Ja, det är så här, jag har ett pensionsspar. Det ska dras pengar den 25. Men jag har aldrig haft några pengar den 25. Och det ska dras 100 kronor. Men det bara kommer så här. För att jag vill kanske vara vanlig. Jag kanske vill höra till. Människor pensionssparar ju nu för tiden, det förstår jag ju. Och då tänkte jag där att vad fan, jag kör så där. Och det bara kommer. Tjuff. Jag tvekar inte. Sitter och spelar TP en kväll också. Jag slår tärningen, jag får en fråga och svaret är Kartago. Jag säger, där har jag varit, säger jag bara. Och sen säger jag, då har jag inte alls varit där. Men jag har sagt att jag har varit där hela mitt liv. För jag har varit i Tunisien en gång och de jag åkte med var i Kartago. Så det här blev en liten historia som jag alltid har berättat för folk. Ja, nej, vi var i Tunisien, var vi i Kartago. Så jag trodde på det till slut, tills den här frågan kom upp. Så att jag i hela den här processen som handlar om att bli vuxen och söka min identitet, så handlar det också om att titta vad som är sant egentligen om min historia. Vad har jag gjort egentligen? Har jag varit i Kartago? Nej, det har jag faktiskt inte varit. Pensionssparar jag? Ja, idag gör jag det. Kanske den där hundringen är kvar fortfarande. Gör de här sakerna. Och det handlar mycket om mig att återvända. Åka tillbaka. Jag kunde ibland berätta för människor om att jag tyckte om att gå på Nationalmuseum i Stockholm och titta på de här tavlorna och den här Carl Larsson och allting. Jag har aldrig varit i Nationalmuseum i hela mitt liv, men nu har jag i alla fall åkt dit och tittat hur det ser ut på riktigt. Så nu kan jag säga att där har jag varit. Jag har varit i Paris också. Där har jag med varit. Där hade jag också alltid varit förr i tiden. Jag har varit på Teneriffa med och jag har tagit en promenad upp i Teide för att titta att här var jag när jag var 7 år gammal. Så att det är så. Det är den här resan handlar om att komma tillbaks till någonting kanske. Ja, när jag var 17-18 år så tog jag amfetamin för första gången. Och det var också en härlig känsla. Och jag var ju körd någonstans i andra då när det gällde arbetsplatser och livet. Och det var socialbidrag och lite svartjobb kanske. Och det var, ja, ibland jobbade jag på Electrolux en liten tid. Men det var så där och det var grabbarna i Charlotten som jag hängde med. Och så, där. Så det blev en resa som var kantad av alkohol och droger, rättegångar, stölder, fortfarande oärlighet och så där. Jag hamnade i fängelse när jag var 22 år gammal första gången. Jag fick 6 månader, kommer jag ihåg, och jag skulle aldrig mera sitta inne, hade jag bestämt mig för. Och jag muckade i mars och var häktad i april igen sen. Så jag var ute en månad. Och ibland så tänkte jag så här att jag stod alltid med, som man ska säga, en fot där och en fot där. Jag ville alltid vara här borta i något vanligt liv. Men jag var inte fullt ut här heller, för att jag hade mina nyktra perioder och jag inte var med alltid. Men de konsekvenserna som jag fick, de var ganska så stora emellanåt. Eftersom jag alltid hamnade i fängelse till slut. Även om jag inte drack, jag knarkade inte varje dag, men jag hamnade i fängelse. Jag hamnade i fängelse för väldigt konstiga brott till slut också. Där jag fick såna här konstiga vanföreställningar om livet, om folk som var ute efter mig och allting. Så att det började hända saker där som gjorde att jag helt plötsligt fick längre straff också. Jag började skada andra människor som inte ens fanns med. Men de var med i mina vanföreställningar om vilka som ville åt mig. Och det var väldigt, väldigt verkligt då. Så de brotten som jag har suttit inne för, det är saker som jag ändå har gjort. Men som just i stundens hetta har varit väldigt rationella val. För jag har ju trott att det handlar om mitt liv. Jag tänkte att de här vill ju döda mig. Och sen har jag ju gjort saker. Fast det har inte ens varit verkligt. Det har inte ens funnits någon som varit ute efter mig. De fanns ju inte, de här människorna. De fanns kanske, men de var inte ute efter mig. Så det är ju så där lite också mycket skam i det att jag har skadat mycket människor helt oskyldiga. För grejer som inte har varit verkliga. Så där känner jag också så där. Lite så där, vad ska jag säga. Det har varit en jobbig tid för mig att komma över de här sakerna och tänka igenom vad som har hänt egentligen. Vad jag har gjort emot andra människor och mot mig själv. Det är som att kidnappa. Men jag ska säga så här, om vi nu skulle se då, om beroendet eller om det destruktiva skulle kidnappa mig och plocka in mig så här och bara sätta mig i en bil. Sen skulle den här, eller om jag skulle kidnappa någon av er som är här, sen skulle jag tvinga er att göra allting som jag har gjort emot alla människor och mot mig själv. Då skulle jag ju dömas för ett långt fängelsestraff för tortyr, tror jag. Jag skulle tvinga någon att vara vaken i 10 dygn. Sen ska du gå hem och sno för dina föräldrar. Du ska göra det och du ska göra det och såna här saker. För så det känns ibland. Det känns som att det inte är jag som styr den här skutan. Utan att det har varit någonting annat så här. Någon besatthet, maktlöshet, droger, alkohol, kriminalitet och allting bara för att få lugn och ro. Att komma bort ifrån någonting. Det är det det har handlat om hela tiden. Jag satt hemma och mediterade för någon månad sedan och insåg då att allt jag sökte ända sedan jag var tonåring var lugn och ro. Och jag kunde känna att jag hade fått lugn och ro. Jag kände ett lugn i mig själv. Jag tänkte, shit, det är det här jag har sökt hela tiden. Och det var det här som jag kanske fick första gången jag drack. Bara få bli lugn i mig själv. Så att om vi ska återgå till amfetamindebuten, 17-18 år, det var fantastiskt tyckte jag då också. Och det var schysst och jag träffade mycket, mycket vänner som jag tyckte var vänner. Men där finns också en sak som är lite intressant med mig, och jag vet inte hur många det är som så, men jag har aldrig, tror jag, investerat känslomässigt i någon enda människa som finns. Jag har aldrig varit riktigt kär i någon så här. Bara, åh, eller så här. Vänskap. Oh, det här är mina vänner. Det här är mitt gäng. Nej, det här har bara varit en samling människor som jag kan umgås med. Jag kan vara jättesocial om jag vill. Jag kan stå här och prata. Jag kan sitta och fika med vem som helst. Jag kan äta. Men vem är det egentligen? Det är bara liksom en mask och en roll för att få höra till. Jag vet det när människor som jag har haft runt omkring mig har dött eller lämnat det här livet så. Jag har egentligen inte känt någonting förutom när min mormor dog. Då tyckte jag det var jobbigt, men då var jag nykter, var jag. Hade varit nykter ett bra tag och drogfri. Då kunde jag känna så här, ja, när jag satt där och tittade på mormor och jag var där sista natten, sista kvällen, och jag åkte hem, så ringde, vet du, jag tror det var min kusin eller om det var min syster som ringde och sa att mormor hade dött där på natten. Och jag sa, ja, jag går inte dit, men jag åkte dit på morgonen sen, och hon låg där och det var ett ljus tänt och allting. Då kunde jag för första gången känna så här att någonting på riktigt. Innan har jag aldrig känt så. Det är också någonting som jag tycker är väldigt sorgligt, att jag aldrig har investerat en endaste bit känslomässigt i någon förutom min familj. Min morfar har jag alltid avgudat, så han finns det mycket känslor för. Så där är jag väldigt rädd. Varje gång telefonen ringer så tänker jag att mamma ringer så att morfar har dött. För han är ju 90 år just nu. Och då vet jag inte vad som kommer hända med mig. Så det är ju också en sån här sak att jag är väldigt ledsen just nu över att jag inte har den här, att jag inte har tillåtit mig att få känna med andra människor. Att jag alltid har liksom känt mig ensam fast jag är bland människor. Jag känner mig alltid ensam. Jag åker på resor och sånt här saker. Men det blir aldrig att jag riktigt känner mig delaktig i själva den här, det som finns där. Där omkring. Så det är också en konsekvens. Och där handlar det också om att jag inte litar på människor fullt ut. Jag tror att de ska svika mig, att de ska göra mig illa, att det ska bli fel och så. Men där, så är det ju aldrig om jag umgås med Jesus. Om jag hänger mycket med Jesus så är det ganska så enkelt. För att han kommer aldrig att överge mig i de här lägena. Där har jag full tillit. Och det räcker för mig ibland. Det räcker att ha den tilliten. Så här, jag behöver inte ha då massor med andra människor. Men jag har tagit ett beslut nu att jag ska försöka att interagera med andra människor och försöka investera känslomässigt i folk runt omkring mig. För jag tror att det är bra för mig också att få lite knyta vänskapsband med andra människor och ha någon att ringa till. Jag har David där som jag ringer till. Jag har ringt honom varje dag i 5 år, men han kanske tycker det är jobbigt i slutet att alltid jag ska ringa. Så här, han vet om det, att nu kommer Micke ringa här och sen pratar vi och sen vi gör allting tillsammans och vi reser ihop och vi gör, ja. Men sen är det inte mycket mera. Fast det har räckt för mig, har det gjort. Det har räckt för mig. För jag har jobbat mycket med de här andra bitarna. Jag tänker på att jag har varit tvungen att tömma ut ganska mycket. Det är också någonting som, och det har jag gjort hos David, vet du, där. Och sen har jag en kille på mitt jobb som jag har berättat mycket för. Och så, för att man får tömma ut de här sakerna. Allt som jag har upplevt och så. Så jag tror att jag var tvungen att kanske göra det här först. Att gå den här vägen. För att jag skulle bli, i alla fall, vad ska jag säga, tom kanske. Så nu kan jag fylla på med någonting annat. Jag tänker på, jag jobbar ju som i restaurang ibland har jag gjort och sådär. Och man skär sig kanske ibland. Här har jag slått sönder en ruta och skurit med det små R här. När jag skar mig här så lindade jag på någon sån här litet lakan eller vad det var. Jag skar mig här också och lindade på ett lakan. Och om jag hade låtit den här till exempel suttit där, så händer det ju saker med ett sår om man inte gör det rent och alltihopa. Det är bara där. Man lägger på mer bandage. Det kanske börjar varas. Den här handen går inte att använda då. den kan vi lägga bakom ryggen. Och så är det likadant med det här som sker, som du har inom dig själv här. När jag blir övergreppad så lägger jag det här, slår på ett bandage runt omkring. Det händer ganska mycket då. Det ligger här inne och, vad ska jag säga, varas, svullnar upp. Det styr mig. Jag kan inte jobba med den här handen. Så det här styr ju också mig. Så de här sakerna styr mig. Helt plötsligt får jag stå här och jobba med vänster hand som kock. Det kommer inte funka. Mitt liv som kock kommer inte funka om inte den här funkar. Så det jag fick göra var att dra plåsterlapparna, åka till sjukhuset och sy ihop det här. Och nu så ser ni här. Ni kan inte se. Jag skulle gå fram till alla och visa. Det är ett litet R bara. Och nu kan jag fortfarande jobba med den här handen. Och så är det ju här också. När jag började berätta om de här sakerna så drog jag ju plåsterlapparna. Det fick dräneras ut, varas. Det har läkt ihop. Det är ett litet R här. Här sitter det kanske. Men det styr mig inte längre. Innan så var det nog det här som styrde mig i alla mina handlingar. Människor går inte att lita på. De kommer förstöra för dig. De gör våld på dig. De sabbar för dig. De gör dig ledsen. De sviker dig. Det var ju det som var här. Och det här vart ju bara större och större. Det låg där. Och till slut var jag tvungen att kanalisera ut det på något sätt. Genom våld kanske. Materiellt våld. Droger. Alkohol. Någonting annat. Idag så finns det ett litet R här för den händelsen. Och kanske ett litet R där för nästa händelse. Sen vet man ju inte. Man kanske har någonting annat som styr mig som är jättestort. Som jag behöver dra en plåsterlapp för också. Men det känns som att det mesta är borta. Och att jag har börjat läka ihop på något sätt. Så nu kan jag gå ut i världen med en annan rustning. Jag kanske har börjat att rusta ner. Och när jag då har rustat ner så vill jag också möta andra människor. Kanske träffa en tjej någon gång. Jag har aldrig haft någon tjej i någon riktig relation och sådär. Och det har också med det här att göra. Att jag inte vill. Jag har svårt med intimitet. Jag har svårt med närhet. Jag har fått lära mig att kramas på gamla dagar. Min pappa var en gång. Jag var på ett behandlingshem. Min pappa var på en familjevecka. Och där fick han för första gången kanske öppna upp sig och prata och så här. Och när han kom ut därifrån så sa han så här: "Hej Micke, jag har lärt mig att kramas." Sen tog han mig så och sen hoppade han tillbaka. Jag säger: "Ja, vad fint pappa." Ja, så han hade också lärt sig att kramas. Jag kan kramas på ett annat sätt idag, känner jag. Jag känner att jag är mer kramig och så där. Men sen säger pappa till mig så här att, du vet det här Micke med att jag älskar dig och så här, måste vara på och tjafsa om det hela tiden. För han kan inte säga det. Så han säger det en gång vid bilen i det här behandlingshemmet. "Du vet om att jag älskar dig", säger han. För honom är det helt stort. Han har väl sagt det till någon enda människa i sitt liv innan. Och nu hjälper han det till mig då. Det räckte faktiskt. Att nu vet jag att det är okej. Min pappa och min mamma älskar mig. Jag har inte förstått det innan. För de har inte visat det i handling. Förutom att de kanske har köpt saker till mig. Några brottarskor och något pingisrack och lite bollklot och såna här saker som jag ville ha. Så där känns det också som att jag håller på att läka ihop i den relationen till mina föräldrar. Och jag förstår också då att jag kommer aldrig få det här som jag kanske vill ha. Att jag kommer aldrig få det här, den här intimiteten och den här närheten och fulla kärleken som jag kanske kan få från annat håll. Om jag går till Gud till exempel så får jag ju den direkt så här. Det blir som på ett helt annat sätt då. Och men det är okej det. Jag har hamnat i någon acceptans där med och tycker att den relationen som jag har med mina nära och kära, det är okej. På något sätt, i alla fall där. Sen finns det ju annat som jag behöver göra på. Jag behöver bli bättre att hälsa på andra släktingar. Jag behöver bättre på att hälsa på min morfar som är på ett hem och sådär. Men det är också mycket sådana här rädslor som ligger i vägen där och styr. Jag ser när människor håller på att bli gamla, stolta, starka män som jag har sett upp till. Helt plötsligt så minns de inte när jag kommer dit. Då händer det någonting i mig som jag kanske inte kan ta hand om just nu. Som gör att jag då väljer bort det här. Ja. Jag vet inte, jag fick ett 2-årsstraff för ungefär 7 eller 8 år sedan. Och när jag kom på det här fängelset så tänkte jag många gånger så här: vem ska jag... Det finns något sånt här ordspråk, man säger, man blir som de man umgås. Och när jag såg de här människorna som var på det här fängelset. Det var gamla människor, 50 år gamla, och de gick så här. Och så lite pundiga och så här. Och jag tänkte, ska jag vara med dem här i 2 år? Hur kommer jag bli då egentligen? det här är inte okej, tänkte jag för mig. Jag tänkte så, tänkte jag, vem ska jag börja umgås med? Då tänkte jag först bara, Nelson Mandela, det är en schysst snubbe, honom ska jag hänga med. Så jag försökte hitta en bok om honom, det fanns ju ingen där inne. Moder Teresa, nej, det var svårt det också. Och då slog det mig bara så här, jag ska börja hänga med Jesus. Jag ska hänga med Jesus under min tid här i fängelset. Så jag hittade, fick tag i en bibel, jag pratade med en präst. Och hon gav ett förslag att läsa Bergspredikan. Och när jag läste Bergspredikan så var det var som när jag tog droger nästan. Jag tänkte, shit, om det här, om jag kan leva som det här, då är allting lugnt. Då kommer jag aldrig mer att sitta i fängelset. Så jag läste Bergspredikan varje dag i 2 års tid. Det var det enda jag läste. Och sen bad jag till Gud. Och sen gick jag till en präst och vi pratade. Och första gången hon skulle be för mig, då sa hon, får jag be för det? Ja. Och den skammen som jag kände då, jag bara kände hur det bara, när hon började där, jag tänkte, shit, sluta någon gång nu. Varför sa jag det här för? För det var någonting där när hon började säga alla, vad ska jag säga, vackra saker om mig. Tack för att du tog hand om Micke i hans liv. Han är värdefull och bla 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 och sån här. Jag tänkte, vad snackar människan om? Och när jag då helt plötsligt fick tag på någon bok som handlade om självkänsla på den här fängelset också. Det var ju helt fantastiskt. Då skulle jag ställa mig i spegeln och berätta att jag var värdefull. Det var helt släckt på hela kåken där var det. Och folk så låg där och de tittade på tvn. Och jag höjde min tv där så ingen skulle höra. Sen viskade jag så här, du är värdefull. Och sen tittade jag så ingen skulle se mig där, vet du. För att det var så mycket skam bakom där. Att liksom, vadå, att jag, kan jag ta de orden i min mun? Att säga då att jag är värdefull. Men jag trodde på den här människan som har skrivit den här boken. Så jag tänkte, jag kör väl på då. Och idag kan jag känna att jag faktiskt har ett värde som människa. Jag skulle skriva en tacksamhetslista. Jag kommer inte ens på vad jag skulle skriva. Så slut skriver jag tacksam att jag är jag i alla fall. Så jag slipper liksom det här. Man skulle skriva saker man var tacksam över då, i den här självkänsleboken. Så det var en intressant resa som började där. Och det var där också mycket av de här sakerna. Jag började gå till en kyrksal varje... Jag fick till slut tillstånd att gå dit ensam. Så jag gick dit varje fredag. Tände ljus, läste min bergspredikan, bad. Och de här andra, mina medfångar, började så här. Åh, där kommer Micke bara. Och det finns en liten gloria över huvudet på honom. Så här. Men jag brydde mig inte just då. För jag kände ändå att jag hängde med rätt snubbe kan man säga då. Så jag kände att det var lugnt. Så jag började prata med dem. Och helt plötsligt så kände jag att jag började känna gemenskap med de här vännerna. Tänkte, shit, de här grabbarna är ganska schyssta ändå. Och jag blev respekterad och accepterad för den som jag var. Det hände saker i de här korridorerna som var helt fantastiska, som jag aldrig hade upplevt förut. Med de här killarna som var där. Det kommer en kille från Västerås, han är ganska stor och tuff och hård och brutal och tränar och tatuerad. Och vi möts här i korridoren så här. Vi går så här mot varandra. Solen ligger på, det är sommar. Ingen annan är vaken. Thomas heter den här killen. Han går fram till mig och sen lägger han sig runt halsen på mig och säger, jag vet inte om jag ska klara mig utan dig, Karlsson. Och sen släpper han och sen går vi till varsitt rum. Det som hände där är inte jag som har gjort. Utan det handlar om att jag har börjat umgås med Jesus. Att människor ser på mig att jag dömer inte dem. Han kan gå där med sina tatueringar, sitt guld, sitt det här. Jag kommer ändå, någonstans så kände han där att Micke kan jag vara med. Han är mer, hade börjat bli mer äkta, tror jag, i de här processerna. Jag hade blivit mycket, mycket mer äkta. Jag började bli den som jag var. Jag började tro på bön då också. Jag har en kusin som heter Jenny som hade åkt till Thailand just den här resan. I den här vevan. Hon skulle vara borta länge, tror jag. Jag kommer inte ihåg hur länge det var, men för mig var det jättelänge. Och jag hade, visste inte hur jag skulle fixa det här. Jag var väldigt orolig för henne och så. Jag har också sagt svårt att säga att jag är orolig för människor. Men då började jag be för henne och hennes kompis. Och till slut så kändes det så ändå som att jag var med där. Och att det fanns någonting som vakade över dem. Min andra kusin Oskar blev väldigt sjuk den här vevan. Jag tror han skulle dö och han var min favoritkusin. Eller är min favoritkusin egentligen. Fast jag kanske är dålig att visa det ibland. Då var det också ett sånt läge. Då jag hela tiden kände att, att det var schysst. Att jag ändå hade någon att vara med. Som jag kunde, vad ska jag säga, lita på. Och i den processen med Oskar med så vet jag då att jag ringde ganska mycket till min moster. Jag ringde igen och jag pratade mycket på kvällarna. För jag var inte så där rädd längre. Jag var inte rädd för vad som skulle hända. Förutom att det jag blev rädd för. Och det här är lite skamligt att säga. Jag var rädd för att Oskar skulle dö, men inte för att han skulle dö, för jag var rädd för hur jag skulle reagera på en begravning. Kunde jag gråta? Det tänkte jag på. Kan jag gråta inför andra människor? Om jag inte lyckas med det, vad kommer de tro om mig då? Det tänkte jag när jag satt där i min cell själv. Tänk om Oskar dör nu. Kommer jag kunna gråta på hans begravning? Och det känns så här lite, att jag ens tänkte så, kan jag känna att det kändes lite skam över också. Så här att det, alltså den här ego- och självcentrerade grejen. Att om jag inte lyckas, vad ska jag säga, vara som man ska vara på den begravningen, så kommer jag inte ha någon familj kvar. För då kommer jag se som känslokall, som en som inte kan det här och såna här saker. Så det gick jag och funderade på, om jag skulle fixa det. Och det handlar ju återigen om känslor. Att stänga av, att inte vara med. Att vara i någon sån här vakuum där allting ändå är hanterligt. Och det är samma sak med skam också. Jag sa att vi ska prata mycket om skam. Skam är den känslan som jag känner igen bäst just nu. Jag är jättetacksam för att jag kan förstå att det är skam jag känner. För det är någonting som jag har känt i hela mitt liv. Idag när jag går på en buss och jag liksom är lite självcentrerad och jag hör att det sitter några människor och skrattar där borta, så kan jag förstå att inte mig de skrattar åt. För 10 år sedan var jag säker på att det var mig de här människorna skrattade åt. Jag tänkte, vad är för fel på mig? Att jag är för tjock, jag är för dålig klädd, jag är rödhårig. Ja, det var någonting som var fel i alla fall. Och det var därför de här skrattade åt mig. Idag så kan jag sätta mig på och känna, shit Micke, jag känner skam. Jaha, är den här skammen befogad? Är det på verkligt? Är du den enda på den här bussen? Nej, det är jag faktiskt inte. Och det är jag jätteglad över. Jag brukar säga så här, jag har i alla fall lärt mig att identifiera några känslor under de här. Jag har varit drogfri och nykter snart i 8 år. Jag känner igen skam i alla fall, det är jag glad för. Och jag vet vad rädsla är, det är jag glad för. Jag börjar kunna känna lite glädje. Och jag har i alla fall fått lugn och ro. Så lugn är för mig en känsla också. Allt det här andra spektrat som finns. Sorg. Allt sorg och nu då, förtvivlan, jätteglad, upprymd och sånt. Nej, det känner jag faktiskt inte än. Men jag borde kunna komma dit också. Jag kan gråta om jag ser på film. Då kommer det. Så jag måste ha en trigger, vet du. Då drar det igång. Då bara... Musik är också sånt som jag kan gråta till. När jag börjar lyssna på musik, då kommer det också. Så någonstans så har jag ändå hamnat i kontakt. Om vi inte ska prata om när någon rackare lyckas som har tränat jättehårt för det. Någon skidåkare eller vad som helst. Då kan jag också börja gråta. Så att jag är på väg till någonting. För jag tror att det skulle vara bra för mig att gråta ibland. Och inte vara så där hård och tuff alltid. För jag är egentligen ganska mjuk. Jag tror det är därför som jag någonstans började och rusta mitt skepp fel. Att jag har väldigt tunn hud, som jag har hört någon säga ibland. Jag var en tunnhudad kille. Och för att dölja det så tog jag på mig en annan mask. Jag lyssnade på en liten låt idag som heter Pjäsen är över. Med Ådal. Heter han Frank Ådal? Det är en fantastisk text. Och så känner jag ibland också, att någonstans så jag fixar inte att vara min egen regissör. Det är någon annan som måste komma in där och styra mig i det här. Och då så är det väldigt, väldigt fint, tycker jag, att jag valde Jesus att få göra det med mig. För jag klarar inte av att sätta upp mitt eget liv. För att om jag ska styra det här livet, vart hamnar jag då någonstans? Jag hamnar i alla fall i fängelse till slut. Det har ju bevisat sedan jag var 22 år gammal att det där kommer hamna till slut. Idag har jag inte suttit i fängelse på 8 år och jag har inte heller styrt mitt liv så hårt de här 8 åren. Så någonstans så tycker jag det finns bevis för att jag är inte kapabel att framföra mitt liv själv. Jag kan inte fatta viktiga beslut ensam. För då kommer mitt ego fatta de besluten. Min beroendesjukdom kanske kommer fatta de besluten. Och då kommer jag vara här igen. När jag ska göra saker som är viktiga i mitt liv. Jag pluggar nu, skriva tentor och såna här saker. Jag har ju jättefina idéer på hur jag ska smita undan. Jag ligger efter på en tenta idag som ska vara skriven imorgon. Det finns ingen här som ens kan förstå vilken strategi jag hade idag. Jag berättade för David och han förstår hur jag skulle smita undan den här tentan. Jag sa till David så här, jag skulle ju lätt kunna låsa min dörr och så skulle jag kunna bryta upp dörren med en kofot Och så skulle jag kunna skriva till min vetare eller lärare och säga att tyvärr vart jag med min dator vid ett inbrott. Så jag kan inte skicka in den här tentan. Där har vi en snabb och enkel lösning för mig. Det går så fort. Om jag skulle välja mina egna lösningar ibland, då skulle det vara konstigt. Då skulle jag få ringa till polisen. Och sen skulle det bli ett försäkringsbedrägeri på kuppen. Och sen skulle det bli det. Och sen skulle jag få en ny dator. Och sen skulle jag komma för sent med tentan. Jag vantrivdes på mitt jobb, gjorde jag. Jag jobbar som behandlingsassistent och terapeut och vad det nu kan heta. Jag vantrivdes jättemycket där. Och då på morgonen så har vi som en morgondelning där ingen får kommentera. Och det här är också mitt ego som har tänkt ut det. Istället för att ta det här med min chef, jag tycker inte om det här, jag vantrivs här. Så hade jag en idé. Jag berättade den för hela min grupp, för mina arbetskollegor och min chef. Min lilla hjärna tänkte så här, att om jag ringer en morgon och säger att jag har supit mig full, fast jag inte har gjort det, då får inte jag jobba kvar längre. Så det är perfekt. Jag kan ringa och säga att jag tar ett återfall. Hej, det är Micke. Hej, hej. Jag kan inte jobba för jag tog ett återfall igår. Då är det problemet löst. Inget ansvar. Behöver inte säga uttrycka mina behov. Allt är klart. Fast jag inte ens har druckit. Och jag är fortfarande nykter och drogfri. Så vill min hjärna jobba. Så att nu kan ni höra här när jag berättar hur min hjärna jobbar. Att jag är fast inte kapabel att fatta de här besluten själv. Utan jag får då be till Gud, gå till min chef och säga det här funkar inte. Kan vi ändra på tiderna? Hur ska jag få till det här? Jag pluggar också. Men varför har du inte kommit tidigare för sig han då? Jaha, vad fan är det så? Jag tänkte precis ringa och säga att jag hade tagit återfall för att slippa undan det här. Och sen har man fixat till det. Så där finns det. Och det är också en rädsla för att jag ska på något sätt göra fel där. Att jag inte ska bli bara behövd längre om jag börjar ställa krav och så här. Och då helt plötsligt kanske man inte får med. Tror jag. Ställer jag krav så är det kört. Alla säger på mitt jobb att jag gör ett jättebra jobb. Man kommer fram till mig. Sen sa min chef till mig, så känns det skönt att du är här. Du är en schysst rollmodell. Du är det här. Du är jätteduktig. Bla bla bla. Ändå så tror jag att jag får sparken imorgon. För att jag inte har gjort mitt jobb rätt. Och tänker så här, undrar när de ska förstå att det här inte är sant. Att den här personen som är här har gjort någonting. Och det räcker med att jag gör ett litet fel. Då tänker jag, det här är, då blir det så här stort för mig. Och då går jag och tänker på att, och då behöver vi också ha hjälp av Jesus som kan förstå det här, som kan lägga det här i hans händer så att det kan vägleda mig fram i de här processerna så att det blir okej till slut att få göra de här små misstagen, att jag förstår då att, vad ska jag säga, arbetsrättslagen gäller även mig och man, liksom ett, jag får ju alltid jättefin feedback. Jag har ju försökt att sluta 2 gånger, men jag har inte lyckats än då, för de hela tiden gör om det här schemat så att jag ska få jobba kvar. Ja. Så är det. Så tänkte jag kanske vart jag är på väg idag någonstans. Idag så jag kom tillbaka från det här. Jag gjorde en behandling på ett behandlingshem som heter Valbo. Och där jag jobbar idag. Och det var en hård behandling. Där kämpade vi på och jag fick första gången öppna upp och berätta om såna här saker. Mina rädslor. Mina lögner. Alltihopa fick jag lägga fram och prata om och på något sätt börja den helande processen. När jag kom hem hit så ville jag plugga och jag drev som en sån revanschlyssnad gjorde jag. Jag tänkte så här att jag ska krossa alla som har stått i min väg och då var det myndigheter framförallt, socialtjänsten och det var allting. För jag hade fått en gång, jag hade varit på Arbetsförmedlingen. Och där var det en psykolog som hade sagt till mig, jag skulle läsa en restaurangutbildning. En psykolog hade sagt till mig, för jag fick göra massor med tester. Och jag skulle skriva upp x antal ord på S, på om det var på 5 minuter. Jag vet att det var på S. Och jag hamnade i sjö, gjorde jag. Sjö var det enda jag kom på som började på S. Och det blev sjösjuk, sjöstjärna kanske, sjöhäst, sjöjungfru. Ja, sen var det inte mycket mera på de här minuterna. Så där var jag ju körd. Sen var det något fest om rumsuppfattning. Nej, jag ser faktiskt inte sånt. Jag är ganska kass på det. Så där var jag körd. Sen var det någonting annat test och där var jag körd och så. Den här människan säger då till mig att ja, du kanske kan läsa en teoretisk utbildning. Det kommer du kunna göra. Nej, en praktisk utbildning. Det kommer du göra, men du kommer aldrig kunna läsa en teoretisk utbildning, säger han, den här psykologen. För att jag är inte med kognitivt. För jag, inte, jag läser långsammare än genomsnittssvensken kommer fram till. Men det är ingen som har frågat om jag förstår vad jag läser. Jag kommer ihåg allt jag läser. Ja. Så om jag läser en bok på 2 timmar kortare och så minns allt som står i boken. Ja, det är väl ganska bra. De andra får sitta och slå upp igen när de ska skriva sina tentor. Så det tar ju lika lång tid. Men det är någon sån här malla man ska gå efter. Om man inte gör det här, då passar man inte in. Läser långsammare. Men jag förstår allt vad jag läser. Och jag kommer ihåg det. Jag kommer på 4 ord på S på 5 minuter. Och, det, och sen missar jag rumsuppfattning och allting. Så någon teoretisk utbildning kan jag inte läsa. Men jag börjar i alla fall på komvux. Jag läser in hela gymnasiet på komvux. Och jag får jättebra betyg. Jag börjar på universitetet. Jag läser beteendevetenskaplig grundkurs. Jag läser etik. Jag läser invandrarkunskap. Jag pluggar HR, human resource. Allting är teori. Och jag har inte missat en tenta än. Jag får också betyg i stort sett på allt vad jag gör. Så då undrar jag, vad den här killen här borta? Vad gick han efter egentligen? Några jävla ord på S. Så dit ville jag komma. Jag ville krossa den här människan. Det var därför jag började plugga. Jag ville alltså in i den här kommunen och sätta mig högst upp. Och jag sparkade alla människor som inte förstod någonting. Och jag är väldigt tacksam över att jag hade den drivkraften. För jag har inte stått här och annars. Nu har jag ju släppt det där. Nu tänker jag så här, det bryr mig inte. Det var väl okej då. Men det var det som drev på hela tiden. Det bara... att jag skulle bli där. Socialchef i Motala kommun, tänkte jag. Där ska jag bli. Sen ska jag berätta för den här människan att jag kan tyvärr inte läsa en teoretisk utbildning. Här har du bara. Jag skulle ha en examen i statsvetenskap. En socionomexamen. Där och där och där och där. Jag är ju på väg att få allt där. Men ändå så är det av helt andra skäl just nu. Jag skulle kunna jobba på McDonalds och jag ska börja. Det ska inte göra med någonting. Det är inte så viktigt längre, den här revanschen. Men den har ju hela tiden tagit mig framåt. Och det var ju samma sak. Jag har ju då också varit på väg och vad ska jag säga, inte bränna ut mig, tror jag inte själv. Men jag har ju jobbat ganska hårt. Jag bodde ju här i Motala och pendlade till Norrköping varje dag. På vägen hem så tog jag en sväng till universitetet och läste kvällskurser och åkte hem hit. Så att jag gick upp 4 varje morgon och var hemma klockan 22 ungefär. Och höll på så ett år. Och jag, när folk sa, du kommer, nej, sa jag, det finns inte chans att bränna ut mig. Och då hade jag hittat någon sån här liten idé som jag hade fått. Att man kan aldrig bränna ut sig på det man gör. Utan man bränner ut sig på det man inte gör. Slutar jag be till Gud? Slutar jag med de här meditera? Be? Hänga med Jesus? Ja, då kommer jag bränna ut mig. Men så länge som jag har de här sakerna i mitt liv, då är det lugnt. Och jag kände att det var lugnt. Jag gjorde det här på ett år och jag betalade av mina skulder. Jag tog ett körkort. Jag hade inte haft någonting av det här då. Och alla de här förståsigpåarna sa alla gånger till mig så här, men Micke, du måste ta hand om dig själv. Jaha, sa jag. Vad är det då? Jag kanske åka till ett badhus och bubbla. Jag går inte ens in på ett badhus. Är det att ta hand om sig själv? Gå där i de här klordoftande stället där det finns potentiella våldtäktsmän jäms med väggarna överallt. Är det att ta hand om sig själv då? Att ta hand om sig själv för mig är kanske att sitta och plugga. Att göra de här sakerna som jag gör nu. Ta mitt körkort och göra det här. Så det var det enda jag gjorde, tog hand om mig själv. Men alla skulle förklara för mig vad jag skulle göra för någonting. Jag kommer bränna ut. Du måste ta hand om dig själv och så här. Och då undrar jag flera gånger, vad då? Att när jag går där i den här korridoren på universitetet, ser de här socionomstudenterna som är på väg att ta sin examen och själv så har jag kanske läst 4 kurser för jag tog hand om mig själv. Nej, det kan inte vara att ta hand om sig själv. Att ta hand om sig själv måste vara att ha ett mål och en vision och försöka nå dit hela vägen. Och kom jag inte dit, då kan jag ändå stå och titta på de här när de går och ska ta sin examen. Jag försökte i alla fall komma dit. Många av de här vägledarna som jag hade som vägledare just då, de försökte få mig att sluta plugga och säga, för jag slutade hand om mig själv då. Bada bubbelpool och basta. Och missa mina mål. Missa målet som jag har hört här några gånger. Som är synd. Mm. Så har det sett ut. Och idag så bor jag i Linköping. Jag bodde här i kyrkan först. Och då var väl egentligen också en sån sak som jag fick ett kontrakt på en lägenhet här i kyrkan och sen så fick jag ett förstahandskontrakt i Linköping och på en lägenhet också. Så att ändå allting har ju lagts på plats. Jag tog ett körkort till slut och jag jobbar på mitt behandlingshem. Nu jobbar jag bara på sovande journätter. Så jag är ledig en vecka också. Först jobbar jag en hel vecka Och sen är jag ledig en vecka och jobbar här. Så jag är alltid ledig på dagarna med. Så jag kan plugga. Jag kan ta hand om mig själv. Och jag kan, vad heter det, jobba och slippa ta några mer studielån. Jag kan få till det här livet på något sätt. Och sen vet jag inte vart det här ska leda någonstans. Men ja, någonstans känner jag mig väldigt nöjd och belåten med vad jag har gjort i alla fall i min resa här. Och jag förstår också att de här sakerna som jag har berättat om har påverkat mig väldigt, väldigt mycket. Framförallt det som hände i simhallen. Det har nog varit det som har varit den största orsaken till att jag hamnade där jag hamnade till slut. Det här andra hade jag nog kunnat handskas med, tror jag. Uppväxtvillkor, såna här grejer. Men där någonstans var det som att man bara vände på alltihopa. Det var jobbigt redan innan, men man vände på allting. Och det är också någonting som inte jag... Jag har inte ens klart av att läka ihop det här själv. Heller på 30 år, för jag inte ens försökt. Tills jag då öppnade den här bergspredikan. Och läste i 2 år och vågade prata om det här. Det var ju då det kom. Så det är också så. Det är inte jag som har gjort den här resan själv. Det är inte jag som har gjort någonting egentligen. Jag har en tro. Och jag gör mina gärningar. Jag har en tro på att det här kommer gå. Och jag gör det som jag gör. Jag promenerar. Och sen får jag se vad resultatet blir. Det är inte så viktigt för mig. Jag visste inte vad jag skulle prata om när jag stod här. Men jag tror att jag snart slagit ihjäl en timme. Och jag har en tro på att jag kommer att kunna förmedla någon form av budskap. Även om jag kanske hoppat lite osammanhängande och sådär. Men det blir någonting av det till slut. Och det är så det är. Och det är samma sak som jag... Sen har jag massvis med såna här historier som handlar om alltså att jag tror hela tiden. Jag var på banken och jag har aldrig i hela mitt liv egentligen haft, eller jag har haft hemförsäkringar, men då har socialtjänsten betalat. Så skulle jag flytta hit till kyrkan och då säger hon på banken, du måste ha en hemförsäkring, Micke. Och eftersom hon var så på och tjata om det här hela tiden, då tänkte jag, undrar vad sådana här rackare kostar egentligen. Ska hon ha 500-600 för den? Så jag säger, jag behöver inte ha någon försäkring, säger jag till slut. Sen säger jag har redan en hemförsäkring, säger jag. Har du det? Ja, jag har Gud. Och hon på banken bara, det tror jag inte funkar. Den här har du provat någon gång då? Sen börjar jag fråga, som blir som Pippi Långstrump nästan. Och sen när allting slutar så kostar det 30 kronor. Och säger, ja men ta en sån där försäkring då. Men för mig så var det verkligt. Jag tror att jag kan bo utan försäkring. Det kan ses som ansvarslöst eller inte, men jag tror ändå att det löser sig någonstans. Och jag kommer ihåg att jag jämförde henne med ett kriminellt MC-gäng. När jag sa det, du som är kriminellt MC-gäng, du spelar på andra människors rädsla. Fast ingenting kommer att hända. Vad sa du, sa hon då? Jag sa, vad kostar det där då? Ja, 35 kronor. Ja, men vi kör då. Så det är mycket sådana där saker. Och det är likadant när jag ska skriva med tentor och allting. Men jag tror att jag får hjälp om jag ber, om jag ska förklara av det här. Jag vågar inte sluta. Jag har inte en aning om. Jag tror att tentan är skräddarsydd för mig när jag går in där. Det som jag har bett om då, att jag ska få lugn och ro. Det är väl det jag ber om, inte att någon ska göra tenta, men jag ska få lugn och ro och kunna öppna upp de här sinnena som krävs för att bli kreativ och tänka på ett annat sätt. Och det har ju funkat än så länge. Och det jag tror också på, jag har gjort mycket, jag har varit mycket saker som har hänt i mitt liv som jag inte kan förklara riktigt. Men här kan jag i alla fall berätta det utan att jag, för att om jag skulle berätta det ute på gatan så tror folk att jag är galen. Men här kan jag berätta om det för att ni tror inte att jag är galen så där. Vi hade en kille på mitt behandlingshem som hade väldigt, han hade svårt för att läsa och skriva. Han kunde inte skriva eller läsa. Så visste jag en man som hade gått i pension som var lärare. Och jag tänkte jag ska fråga den här killen om han kan hjälpa honom och bara hjälpa honom och läsa och skriva och få till det här. För jag tänkte den här killen har säkert blivit samma som med mig. Han kanske är jättetrygg på att läsa och skriva, men det är någon som inte har förstått honom då när han har varit och gjort tester och sånt här. Och den här mannen heter Bjarne och jag tänker, hur ska jag få tag i den här Bjarne, tänker jag. Jag måste ju försöka hitta honom någon gång. Så sitter jag hemma i min soffa och sen får jag en bild framför mig. Om jag är i Norrköping och går förbi O'Learys så kommer Bjarne vara där. Så jag ringer till David som sitter här och säger, hej David, ska du till Norrköping idag? Ja, säger han, jag ska på Titanic-utställningen. Men vad bra, för jag ska träffa Bjarne, men han vet inte om det själv än. Så jag kan åka med dig. Och sen åker vi till Norrköping. Och sen så kommer jag upp för en väg, inte vid Oleris, men den första människan jag ser på Drottninggatan i Norrköping, så är det Bjarne som går där. Så jag går fram och säger: hej Bjarne, vi har ett möte du och jag, men du vet inte om det än, men jag har bett om till Gud om att du ska komma här, för du behövs. Och han blir jätteglad. Han bara: åh, jag har ju precis gått i pension, jag kan hjälpa gärna till. Och sen så fixar vi det där mötet, och han är jättetacksam, den här pojken, fortfarande, att han har honom där. En pedagog från den gamla stammen som möter hans behov där han befinner sig. Och det är inte jag som har fixat. Det var ju någon annan som fixade det här mötet. Det var ju bara en känsla jag fick. Och jag är så glad för att jag vågar tro på den här känslan. Jag skulle ju inte säkert tro på den om inte Björn hade kommit där ändå. För då hade jag ju blivit förnuftig och rationell och tänkt att ja, det kan man ju förstå att det var jag själv som hade fabricerat ihop det här. Men så var det nog inte. Sen vet jag ju att Björn brukar ju vara på stan ibland och så att det kan ju vara slumpen. Men jag säger som den gode Göran Skytte sa när jag var lyssnade på någon gång: men jag väljer att tro att det var Gud. Det kan vara slumpen, men jag väljer att tro att det var Gud och att det var min känsla inne som fick mig att ja, han kommer att vara där. Ja, David också. Han är mycket med David idag. Vi står i biblioteket i Stockholm. Det ser ut så här som en liten kryss där. Där finns det någon utgång och där finns någon utgång. Och här uppe har David Lagercrantz pratat. Han har skrivit boken om Zlatan. Så jag har brytit ihop och gråtit där inne. För jag vet inte, det var en sån sak där jag kan gråta igen. När jag hörde Zlatans livsöde och där han befinner sig idag, så vart jag ledsen och grät. Och vi ska köpa den här boken för 160 kronor. Och det är det enda pengarna vi har på fickan. Och när jag står där så känner jag också så här att vi ska inte ha någon bok. Vi ska gå ut genom den utgången där borta. Jag vet att det är bra för oss att gå ut där. Och det var lång kö och jag säger till David: Zlatan och Lagercrantz har pengar så det räcker. Det finns säkert någon som behöver dem bättre än dem. Och när vi öppnar dörren så är den första vi träffar en kvinna som säger: Situation Stockholm. Hej, säger hon, har ni köpt någon bok? Nej, du ska få de här pengarna vad boken kostade. Här. Och så säger David: ska du få ta mig också? Och sen tar vi varsin tidning och går. Hade vi inte gått ut där hade hon inte fått någonting. För det var de enda pengarna vi hade på fickan. Det kan vara slumpen att hon stod där just när Lagercrantz pratade. Det vet inte jag. Men jag väljer också att tro på min känsla. På den här att nej, vi gick faktiskt ut där. Hon kanske gick dit alltid när det var talare som talade. Hon visste att det var mycket folk. Hon kunde sälja sina tidningar och så. Jag vet faktiskt inte, men det väljer jag också att tro att det var så. Mm. Vad är klockan? Har jag hållit på länge? 8:30. Vi kanske ska stanna och se lite grann där. Jag tänkte att David skulle få sjunga en liten sång här. Som när jag var på anstalt så fick jag tag på en skiva. Och den första, vad heter det, låten var den här låten. Och när jag hörde den så insåg jag att jag aldrig har kommit som jag är. Så att, ja, David får sjunga lite för oss här. Att jag kommer som jag är. Har ingenting att dölja. Jag har alltid haft massor att dölja. Så den lilla raden gjorde också mig ganska så till med då.
Jag kommer som jag är, har ingenting att dölja. Du har skapat mig och känner mig så väl. På vacklande ben, men jag längtar att få följa. Du styrker mig och leder steg för steg. Jag vill vara